Programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och dagens sommarpratare är Ann-Marie Niemi. Vi säger välkommen till dig, Ann-Marie.
Jag heter Ann-Marie Niemi och jag kommer att sommarprata om min resa i livet. Det vill säga när jag under 5 års tid levde och verkade i Västafrika, närmare bestämt i Elfenbenskusten och sedan i södra Afrika och då Zimbabwe. Vem är jag? Ja, jag är född och uppväxt i Örnsköldsviks kommun, närmare bestämt i Solberg. Där jag föddes och där jag hade min farmor och farfar och andra släktingar. Och jag bodde där till jag var ungefär 1 år. Då flyttade mina föräldrar till centrala Örnsköldsvik. Jag är enda barnet men har haft en jättebra uppväxt med, som jag tycker, fantastiska föräldrar. Men som tyvärr inte finns i livet idag. Jag arbetar nu inom Örnsköldsviks kommun och jag har mycket intressanta arbetsuppgifter som i första hand handlar om företagande och näringslivsutveckling. Och jag tycker det är viktigt att varje företag får utvecklas och växa i vår kommun. Och vi är ju en företagarkommun. Jag tycker också att det är en förmån att få jobba med det arbete jag har. Och vi är ett bra gäng som finns på tillväxtavdelningen och med ett jättebra ledarskap. Jag vill spela musik av Benny Andersson. Orkesters dragspel och titeln är Vår sista dans och det är Helena Sjöblom som sjunger.
Krossad ska jag. kanske aldrig mer får se dig. Det är vår sista dag.
Och jag tycker det här är Sverige, och det är för mig en del av min hembygd, så jag associerar till den. Nu vill jag berätta om livet i Västafrika och Elfenbenskusten. Och jag bodde i dåvarande huvudstad Abidjan med min familj under 1978 till 1980. Och under dessa år så jobbade vi, min dåvarande man och jag, på ASEA AB, så för detta ABB. Och som jag sa tidigare, huvudstaden heter Abidjan. Nu heter den Yamoussoukro. Det var där vi bodde med vår son som skulle fylla 7 år och därmed börja skolan också i första klass. Elfenbenskusten är huvudsak fransktalande och ligger vid Guineabukten i västra Afrika, som var en av Frankrikes mönsterkolonier i Afrika. Och ekonomin grundas mycket på plantager för kakao och kaffe. Och landet framstod under slutet av 1970-talet som stabilt och hade bra välstånd, men ingen direkt demokrati. Lite fakta om landet. Det är en republik med president, ungefär 330 000 kvadratkilometer till ytan och 20 miljoner i invånare. Franskan är det offentliga språket, men sen finns det ju också ett antal andra språk. Det är kristendom till 30-40%, men finns ungefär lika mycket muslimer i landet. Utbildningen, barn börjar vid skola vid 6 års ålder och det finns avgiftsfria skolor, men även privata skolor och väldigt bra universitet. Ekonomin, det är jordbruk är väl det viktigaste näringen. Kakaoproduktion är väl en av de största i världen, runt 40% av världsmarknaden. Och landet har också stor kaffeplantager. I övrigt finns näring som socker, bomull, frukt, fisk. Naturtillgångar är olja, naturgas, det finns guld och diamanter. Och Elfenbenskusten har också stora oljeraffinaderier. Och man kan säga att de flesta av industrierna ligger nog i Abidjan. Trots att de har mycket industrier så är fattigdomen utbredd i landet. Och det är vanligt med malaria och mässling. Barnadödligheten är hög. Man säger att 123 av 1000 barn dör före 5 års ålder. Under vår tid var AIDS inte så vanligt. Men idag så är väl 7% av den vuxna befolkningen HIV-smittad. Traditionellt har kvinnorna en underordnad ställning och flickorna får sämre utbildning än pojkar. Könsstympning av kvinnor förbjöds 98, men det sägs fortfarande vara vanligt. Och aborter är helt förbjudna. Brottsligheten är hög i de större städerna som Abidjan. Stora tillgångar på vapen har lett till att det är grov brottslighet. Landet ligger vid ekvatorn och det är mycket fuktigt med en luftfuktighet på 75-80%, mellan 30 och 40 grader varmt. Så man kan säga att luftkonditionering är ett måste om man har möjlighet till det. Annars möglar ju kläder och övrigt förstörs. Mycket kryp, kackelacker, andra typer av spindlar etc. finns. Om man tänker på kommunikationer, Elfenbenskusten har väl Västafrikas bäst utbyggda vägnät och även järnvägar är mycket bra. Det finns internationella flygplatser på en rad orter. Däremot är det inte lika enkelt att ringa inom landet. Det gick bättre att ringa hem till Sverige än ringa internt. Och nu skulle jag vilja spela musik av Yundusi Dus som är Polarprisvinnare 2013.
This one has a bar in the marketplace. Molly is a singer in the band. This one says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, platy, oh, plata, life goes on. Oh, a singer, with a band. Oh, platy, oh, plata, life goes on. Blow, la, 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 life goes on. Oh, platy, oh, plata, life goes on. Blow, la, 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 life goes on. If you want some fun, take oh, platy, plata.
Huvudstaden Abidjan kallas så under vår tid Lilla Paris, och mycket för man kunde hitta det mesta där, men till betydligt högre priser än i Paris. Under åren i Abidjan så jobbade vi på Aseas kontor, och det fanns andra företag som också fanns där, typ Atlas Copco, Dynapac hade relativt stora kontor där. Nu tänker jag berätta lite grann hur det var att leva och bo i Elfenbenskusten. Det var vanligt att man hade anställda i huset, och det var mycket för att ge arbetstillfällen till lokalbefolkningen. Så vi hade en kille som jobbade i köket, han var väl 25 år, och vi kallade honom Petit, som betyder liten på svenska, och det berodde på att han var väldigt liten till växten. Och Sano som skötte trädgården och som också var vår vakt. Och så hade vi lilla hunden Sandy. Jag hade ju tänkt i början att jag skulle jobba i trädgården, för jag tänkte att det kan ju vara trevligt, förutom att jag jobbar på kontoret. För det växte ju som bara den i det här landet. Men jag upptäckte ganska snart att det var ju oerhört varmt att vara i trädgården. Så att Sano fick ju tillbaka sitt jobb till sin stora glädje. För han tyckte inte att jag skulle jobba i trädgården. En annan incident som hände under den här tiden var ju att vi blev inblandade i en seriekrock, och då hade vi nästan nyss kommit till Abidjan. Vi stod i en kö och plötsligt så vi påkörda bakifrån, och bilen som stod framför oss körde ju naturligtvis sin väg. Och där blev vi stående i kö med polis som kom, och då blev vi mer eller mindre anklagade att det var våran fel. Det visade sig att in i den här kön hade det kommit en stor ångvält och hade dåliga bromsar, så därför så blev det en seriekrock. Det blev lite elände med det där, men så småningom så kom vi till korta och fick vår bil lagad. Men det var en liten historia i sig. För övrigt att leva och bo där så var det bra. Söndagar var en helig dag, då åkte de flesta människorna ut till havet, vackra stränder. Man hyrde en liten strandremsa där det fanns möjlighet för att grilla och umgås med vänner och barnen. Det enda som var lite problematiskt där, det var att det var ju enorma vågor som var lite underströmt, så att man behövde alltid ha någon som stod vid stranden och passade barnen när de skulle bada och simma. För det hände titt som tätt att det var något barn som drogs ut av de här underströmmarna och försvann helt enkelt. Vid ett annat tillfälle så kan man säga, blev jag tagen av polisen. Och det var så att jag skulle parkera inne i Abidjan. Och det var ganska modernt, så att om man körde in en parkeringsplats så var det vita linjer, så sträckade linjer, så man visste var man skulle stå. Och när jag åkte in där så kom det samtidigt en svart stor Mercedes. Och jag kunde snabbt konstatera att det satt en svart man i mörk kostym, och då förstod man att han hade en bra position. Men det visade sig att han körde så nära mig så han kom inte ut. Och då kom en polis fram, och han pratade ju med den här svarte mannen, och han tyckte precis som honom att jag skulle köra ut. Det tyckte inte jag, för jag stod inom de vita linjerna, så jag var väl lite kaxig där. Och då frågade han efter mina papper, och jag hade ju körkort. Och där var det vanligt att man besiktade bilen. Och det visade sig att den tiden hade gått ut. Och då så säger han till mig, ja, då får du följa med till polisstation. Och jag hade hört fantastiska, hemska historier om polisstation. Men det var inte så mycket att göra åt, utan det var ju bara att åka med. Och när jag kommer närmare polisstationen så ser jag att där var en stor ingång till ett stort hus. Och på båda sidorna ingången så stod det pansarvagnar med mynningen utåt. Så jag körde in genom den här jätteingången. Och där inne gick ju militärer med typ k-pist på ryggen, så inte kände jag som att det var någon vanlig polisstation, utan mer som en militärförläggning. blev inkallad till ett rum där jag tyckte då satt en oerhört stor svart man bakom ett stort mahognyskrivbord. Och jag sjönk ner framför det och kände mig liten och fick ju oerhört hemska tankar. Jag tänkte, min son är i skolan. På den tiden fanns ju ingen mobiltelefon. Vem skulle hämta honom? Min man var bortrest och ingen skulle veta var jag var om jag försvann. Och den här mannen började prata med mig och tala om vad jag hade gjort och inte gjort och vilka alla fel jag hade gjort. Och jag la om taktik, sjönk ner och ville visa att jag var liten, obetydlig vit kvinna som inte kunde språket. Och efter ett tag så tröttnade han helt enkelt och skrev ett brev. Och han pratade högt när han skrev, jag låtsas inte förstå. Så gav han mig brevet och sen skickade han ut mig till den här polisen som hade kört dit mig. Och när jag gick ut därifrån så tänkte jag bara så här, nu får jag förr eller senare ett nackskott. För det gick de ju omkring med sina k-pist på ryggen. Och jag gick in i bilen och jag satt mig och körde snabbt ut därifrån. Jag var så rädd att de skulle skjuta när jag kom därifrån. Så när jag hade kommit en bra bit därifrån så var jag tvungen att stanna för att mina ben darrade, hela jag var jätterädd. Men som sagt var, jag klarade av det och jag kom därifrån och jag hann till skolan och hämtade min son. Och det var ju lyckan den dagen. En annan incident var när jag skulle lära mig franska på universitetet. Och universitetet var ju känt för att ha bra undervisning. Det var ett modernt universitet. Och när vi skulle dit, vi var fyra svenskor. Och då var det så att vi skulle behöva gå igenom en läkarundersökning. Några andra meriter var de inte intresserade av. Om vi överhuvudtaget kunde läsa på universitet eller inte, det var inte frågan om. Så först tog vi blodtrycket. Då stod man ute i solen. Och solen stod ju i zenit, så jag undrar hur högt det var. Det fick vi aldrig veta. Sen så tittade han på tänderna. Så man kände sig mer som en häst kanske än någon som skulle in på universitetet. Och sen så skulle vi ta ett urinprov. Och då blev vi tillsagda att vi skulle gå in på en toalett. Och de övriga damerna som följde med mig, de sa att det här gör vi inte. Därför det stank där inne. Och det var en massa muggar som man skulle behöva skölja ur. Och det hade ingen lust med. Och då sa jag, men då kommer vi ju inte in här. Då kan vi ju inte läsa franska som jag tänkt. Så jag sa att jag tar fyra muggar, jag tvättar ur dem, jag höll för näsan och tvättade ur dem, fyllde dem med mitt urin och så lämnade vi in det. Och klart, på nolltid så var vi inne på universitetet och fick börja läsa franska. Men det var ju ett väldigt konstigt sätt att komma in på ett universitet. Men det var ju en lärorikt ändå. Sonen i skolan, han kunde ju alltså inte språket och de gick från 8 till 4 på eftermiddagen med lite siesta mitt på dagen. Så att om man skulle inte få sitta med i början eftersom han inte kunde franska, det fick man inte. Så med mycket möda, stort besvär så fick jag ju tillstånd att han bara skulle gå i skolan fram till lunch. Men jag fick fortfarande inte sitta hos honom. Och han kunde ju som sagt var det inte ett ord. Visserligen hade vi privatlärare hemma, men ändå. Så det var svårt för en mamma att lämna sin son, sexårig, nästan sjuårig son. Och sen se tårarna rinna och så ska jag åka hem. Det var svårt. Det gick ett tag ända från september till december. Och då hade han haft sin privatlärare som hjälpte honom med franska. Men jag hörde aldrig att han sa ett ord på franska. Men sen efter jul så kom hon igen då och hon pratade ju som vanligt och låtsas inte om som att han inte pratade. Men helt plötsligt så fick jag höra. På flytande franska berättade han om vad han hade gjort under jul och alla fantastiska julklappar han hade fått och allt vi hade gjort under ledigheten. Så helt plötsligt så hade det lossnat. Sen avslutade, ska vi säga, den här tiden i Abidjan och Elfenbenskusten. Kanske inte på det bästa sätt för just min del. Vi skulle ha ett stort avskedsfest för våra vänner. Och som sagt, det gick ju inte att ringa runt och bjuda in. Så man fick ju skicka inbjudningar. Och några dagar före så började jag känna att jag inte mådde så bra. Så jag gick ju till vår så kallade husläkare. Man tog lite prover. Och de konstaterade att jag hade dysenteri. Och jag hade hög feber och jag kunde praktiskt taget inte vara uppe. Och att ställa in den tillställningen, det var liksom inte möjligt. För det skulle inte nå alla, så folk skulle komma ändå. Men då hade jag ju mycket goda vänner som hjälpte mig. Jag från sjuksängen försökte så gott jag kunde tala om hur jag ville ha det. Och de verkställde hela kalaset. Och när dagen kom så var jag på benen, fast väldigt darriga ben. Men vi genomförde en jättefin avslutning på vår tid i Elfenbenskusten. Och den blev bra trots min dysenteri. Och här skulle jag vilja avsluta den här berättelsen om hur det är att leva i Elfenbenskusten med Miriam Makeba, som var på en stor konsert där och som var fantastisk. Och ni ska få höra hennes klicksång.
Native village in Johannesburg. There is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English, because they cannot say "Ongotwane." Igqirha lendlela nguqongqothwane. Igqirha lendlela kuthwa nguqongqothwane. Igqirha lendlela hayo nguqongqothwane. Igqirha lendlela kuthwa nguqongqothwane.
Nu har vi kommit till södra Afrika och Zimbabwe. 1986 var det dags att åka ut igen till nästa land. Och då hamnade vi i huvudstaden Harare. I Harare bodde jag och min familj under åren 1986-89. Och vi arbetade även där på ASEA. Då var ju vår son Joakim, då var han ju 14 år. Så att han skulle då gå i en engelsk skola. Där engelska var huvudspråket, men då hade han ju lite engelska redan med sig när han kom till skolan, så att det var inte lika svårt den här gången. Lite fakta om Zimbabwe. Ligger ju i södra Afrika, saknar kust, har en stor konstgjord sjö, Kariba Lake. Större delen av Zimbabwe täcks ju av trärik savann. Och bergslutningarna i öster, där växer det tropisk djungel, och i väster mot Botswana finns ju stora sumpmarker. Och man kan säga att Botswana är i väst, så har vi Mozambique på ena sidan och vi har Zambia på den andra sidan. Så att landet är helt inringad, finns alltså ingen kust alls. Zimbabwe var ju tidigare på 1800-talet en koloni och blev självständigt 1980. Och då hade de ungefär 200 000 vita där. De är 390 000 kvadratkilometer i storlek. Och jag vill säga, de viktigaste floderna är ju Zambesefloden. Höga berg finns det, 2595 meter över havet. Nyanga, som är ett väldigt vackert område. Och sedan kolonialtiden så är landet övergått från Rhodesia och vitt styre till svart styre, så har ju Mugabe varit president, och han är ju fortfarande president i Zimbabwe. I huvudstaden Harare bor cirka 1 700 000 invånare. Det är en bra infrastruktur, bra vägnät. Att handla mat gör man hos slaktaren, eller man handlar grönsaker på en farm. Eller på marknaden. Men det finns också stora köpcentret, typ vårat Coop, där man kan hitta det mesta av det här. Däremot att handla kläder var ganska begränsat. Det fanns inte så mycket att handla. Men man kunde ju naturligtvis sy upp kläder. Det fanns ju mycket duktiga skräddare om man bara hittade tygerna. Landet är grönt och bördigt, och det finns en så kallad vinterperiod. Då går temperaturen ner till noll, och det kan då vara på dagen ungefär 25 grader. Så att vakna på morgonen när det är noll, då hoppar man in i duschen snabbt för att bli varm. För det är inte så, det är ganska kyligt. Sommaren är något varmare, mellan 25-30 grader. Det är inte speciellt fuktigt, utan det är en väldigt behaglig temperatur. Antal invånare är ungefär 12 miljoner, var det 2011. Språket är i huvudsak engelska. Industrin består av gruvnäring, tillverkningsindustri, och då är det väl huvudtaget plast, textilier, möbler, och man försöker även förädla livsmedel. Det är huvudsakligen kristna, och de flesta är protestanter. Livslängden på kvinnor är 50 år och på män är 52. Det är medellivslängden. Efter självständigheten 1980 satsar regeringen stort på grundläggande hälsovård och sociala trygghetssystem. Så under republikens första år, innan immunbristsjukdomarna AIDS hade börjat sprida sig i stor skala, var hälsotillståndet bland befolkningen ganska gott i jämförelse med många andra länder i Afrika. Och under 1990 ansåg Zimbabwe vara en av södra Afrikas bästa utbildningssystem. 90% började skolan. Levnadsvillkoren för invånare i Zimbabwe hade kraftigt försämrats under slutet av 90-talet. Politiska och ekonomiska kriser har orsakat haverierna. I Zimbabwe är män och kvinnor i princip lika inför lagen. Men eftersom det är ett mansdominerat samhälle, så har de flesta kvinnorna i praktik svårt att hävda sin rätt. Kvinnor kan diskrimineras i frågor som arvs- och familjerätt. Det största hotet mot kvinnors hälsa är brist på mödravård och HIV och AIDS. Man kan säga att av 1000 födda barn så dör 50 i tidig spädbarnsdöd. Andelen HIV-smittade i procent är det 14,3, och bland unga kvinnor är det då 6,9% och unga män 3,3. De flesta är kristna protestanter, och katoliker finns ju naturligtvis också i en ganska stor grupp. Klimatet är subtropiskt, varierar betydande, och passadvindarna från Indiska oceanen för med sig regn under sommaren, som kan vara från november till mars, och i april börjar det torra och lite blåsiga vinden, och temperaturerna kan bli låga i juni-juli, och nattetid så går det ner mot noll och kan ibland bli frost, och de har ju inte riktigt bostäder för sånt. Däremot är det varmt och torrt mitten av augusti och fram till slutet av november. Kommunikationerna, eftersom Zimbabwe inte har någon kust, så är järnvägarna till hamnstäderna i närheten närliggande länder väldigt viktiga för handeln. Och vägnätet är väl utbyggt. Flygtrafiken har väl minskat kraftigt under 2000, men under vår tid så fungerar den väldigt bra. Turism. Zimbabwe har ju ett behagligt klimat och mycket vacker natur och riklig djurliv som är sevärt. Och man kan åka till Victoriafallen, ruinerna stora Zimbabwe och Kariba Lake, den här stora konstgjorda sjön. Eller åka upp till bergen Nyanga som är också otroligt vackert att se. När det gäller utbildning så stora satsningar har gjorts på utbildning efter självständighet 1980 och som har också gett resultat, så att man kan säga att det finns en relativt välutbildad befolkning. Den 7-åriga grundskolan är formellt obligatorisk för 6-åringar och vid slutet av 1990-talet så ansågs Zimbabwe vara ett av södra Afrikas bästa utbildningssystem. Och enligt officiella uppgifter så börjar över 90% av barnen i skolan under 2000. Regeringen har sedan i början av 1990 skaffat sig ett allt starkare kontroll över universitetet, som tidigare har en relativt stor akademisk frihet, men har väl blivit lite sämre med det. Antalet barn i grundskolan är 96,9% och det var 1986. Och läs- och skrivkunnigheten bland kvinnor är 89,4% och bland männen 94,7%, så något högre. Om man tittar på kulturen, Zimbabwe är känt för stenskulpturer och bildhuggarkonsten, och som satte fart i början av 1900-talet, och när missionärerna ville ha sitt kapell utsmyckade så hade de mycket av den konsten. Och jag kommer ihåg när jag hade kommit hem till Örnsköldsvik senare delen av 1900-talet, så hade vi faktiskt utställning på vårt museum av stenskulpturer från Zimbabwe som jag tyckte var väldigt trevligt att få se. Det finns en del kända idrottsmän. Byron Black var en duktig tennisspelare som var runt på touren. Nick Price var på sin tid mycket bra golfspelare och också var på den touren. Och sporterna var stora som rugby, cricket och fotboll. Och min son Joakim, han försökte med rugby, och jag kom ihåg första rugbymatchen så visste han inte om de hade vunnit. Men han sprang som bara den och försökte kasta den här så kallade bollen dit den skulle. Sen försökte han se på lite tennis och lite golf också. Nu ska jag vilja spela Harry Belafonte för er och Island in the Sun.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand,
shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum.
Never let me miss Carnival
with Calypso songs philosophical.
Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sun.
Ja, hur är det då att leva och bo i Zimbabwe? Ja, det var ju likadant som i Elfenbenskusten, att här hade vi också de som fanns i huset redan när vi kom, och de skulle naturligtvis få fortsätta jobba kvar, för att det är som sagt vad man stöder flera familjer. Så hade vi Rosa som jobbade i köket och hjälpte till inne, och Ernest i trädgården, och Monica som småningom blev barnflicka. Och det var ju bra att kunna försörja tre familjer. Sen hade vi ju våra stora hundar. Här hade vi fyra stycken när jag kom, plus fyra valpar. Så vår son, han var ju lyrisk. Det var en schäfer som var polistränad, en sån här stor Grand Anois, en Rhodesian Ridgeback, alltså en hund, de har en kam som växer på ryggen, kan man säga, och den har gula ögon, en väldigt muskulös hund. Och de var också som sagt var vakthundar, men det var väldigt jobbigt i början, för att de skulle visa på vem som var herre utav hundarna, så att de slogs ju kontinuerligt. Jag hade nästan klippkort hos veterinären, och annars fick vi ta till vattenslangen. Men då, det var ju ingen som tog sig in hos oss, den saken var ju klar. Men vi valparna som vi hade, som var fyra stycken, de var redan bortlovade, och så småningom så sålde vi två av de här största. Så vi hade bara chefen kvar och sätten. Och sen skaffade vi vakt. Det var en incident när det gäller hundarna, och det var att en morgon så kom grannen upp och var rosenrasande. Och jag trodde först, såg jag fel, så jag trodde det var någon som skulle hjälpa mig med, vi behövde en som kom in och hjälpte med vattnet. Så jag trodde det var han som kom ner vid grinden, så jag gick ju fram och trodde jag att det var han då. Men det visade sig vara närmaste grannen, och han var ju säkerhetschef på amerikanska ambassaden, så det var ju inte något bra första möte. Och då så sa han, du måste komma in till oss här så ska vi se vad era hundar hade gjort. Och jag kom in till deras trädgård, och det såg ut som ett slagfält. Alla, de hade ju ankor och alla möjliga flygfän där. Alla var biten halsen av. Och det påstod han då att det var våra hundar, och de här två stora då som vi så småningom sålde bort. Så att det var ju ingen rolig bekantskap, första bekantskap med närmaste grannen. Det var det verkligen inte, men vi blev goda vänner sen, och det ska jag berätta lite om sedan. Resorna till Kariba Lake, den här konstgjorda sjön, var fantastiska, och man kunde se krokodilerna simma omkring runt båten, fast vi satt ju på en stor båt, så att vi behövde inte vara rädda. Vi tog en liten båt och åkte runt och tittade på elefanter, och då skulle vi, för komma lite nära, så skulle vi slå av motorn vid ett tillfälle. Och då började vi glida lite för nära, och det kändes ganska hotfullt. Men jag förstod nästan efteråt att han som körde båten gjorde det med vilje, bara för att vi skulle komma så nära som möjligt. Men sen gjorde vi en annan väldigt dum sak som vi inte förstod just då. Det var att vi körde runt och där flodhästarna simmade runt. Och det hade ju bara behövts att en av dem hade kommit under båten, så hade ju en vält, och då hade ju varit flodhästmat. Då hade vi inte funnits idag. För det är en av de mest farliga djuren där nere, det är flodhästar. Men vi tycker det var oerhört spännande att få se, och små flodhästar och stora, och vi hade vår son med oss också. Men det var ju som sagt var väldigt riskabelt, och det hade vi ju inte förstått. Sen var det så också, vi hade ju en 15-årig son, och vi trodde väl det skulle vara vårt enda barn. Men vi fick ett till som föddes där nere, och då var det ju så att när han skulle födas så var ju min man då inte hemma, utan han var på resa. Han hade ju hela södra Afrika som han var ansvarig för. Så att mitt i natten så vaknade jag där och förstod att det var dags. Och det var väl inte så att jag kunde köra själv. Och det gick ju inte att ringa till någon. Det var inte så lätt att ringa där. Så att då fick ju vår vakt ha kontakt med vår granne då. Han som jag blev lite osams med i början, eller som tyckte inte jag behandlade så väl. Archie och Barbara. Och de kom uppkörande där på uppfarten och tog mig till sjukhuset, där min läkare fanns och en barnläkare, och det var faktiskt otroligt bra sjukhus, så att det var ingen fara för någons liv, och det gick snabbt och elegant och få det här barnet. Det var inga problem alls, det var som på att vara på ett svenskt sjukhus. En fördel var ju att vår granne var inom säkerhetstjänsten, därför att han kunde via amerikanska säkerhetstjänsten i Sydafrika lokalisera min man då ganska snabbt, så att de tog honom på flygplatsen i Johannesburg och skickade hem honom med flyg, alltså som man gjorde naturligtvis med glädje. Men så ser man hur snabbt det kan gå om man är inom rätt gebit. Och det var fantastiskt att ha barn där nere också. Det var ju ett bra klimat och han fick bada och allting gick bra. Men att med barn där nere så kunde ju också hända svåra saker. En av dem som jobbade hos oss hade ett barn som var jämnåriga med vår son Alexander. Och han var väl knappt ett år, så de lekte ju tillsammans i trädgården. Men han blev så småningom sjuk, och då skickade hon hem honom till sin mamma, till hennes hemby. Men efter ett tag så dog tyvärr det här barnet. Och då så åkte vi på begravning, och det är ju någonting speciellt där nere. Först så är det ju gråterskor, så att det är ju väldigt dramatiskt och jättesvårt. Men sen när barnet var begravt, så då sjöng man ju och dansade, för då for ju anden upp till himlen, till Gud. Och då var alla så glada, så att det var väldigt mycket annorlunda än när vi kanske på en begravning. Men ändå kanske ibland en bra syn, för de ansåg då att barnet hade kommit till ro och hade det bra där. Men det var också en erfarenhet i sig. Vi var också utanför Zimbabwes gränser och besökte bland annat Kenya och bodde på ett fint, bra ställe och kunde bada och så, eftersom vi var inte van med havet. Men tyvärr så fick vår äldste son malaria. Så när vi kom hem till Zimbabwe så upptäcktes det så småningom att han hade fått malaria. Och då så var jag tvungen att försöka hitta någon läkare, och blev rekommenderad en läkare och åkte dit. Det var ett privat sjukhus. Men när jag träffade sköterskan och hon förstod att jag inte tillhörde engelska ambassaden, så skulle jag inte få komma in med min son. Men jag stod ju på mig och fick till slut träffa läkaren, och han kom in och han kunde konstatera att han hade malaria och ganska mycket. Då fick jag ett recept och gick på stans största, Harares största apotek. Och de skakade bara på huvudet och sa att det här finns inte i hela landet. Då var ju nästa steg att man kunde flyga in via kurir, via ambassaden, men det skulle ju ta ett tag. Och jag var ju tillbaka till läkaren då, och han sa att vi måste hitta det på något annat sätt. Så då blev jag hänvisat till någon liten by utanför Harare, och då fick jag ju ta med min vakt, åka ut dit, och där fick jag de här tabletterna. Så att han blev ju frisk och har inte haft något men efter det, för ibland säger man att man kan få men efter man har haft malaria, men det fick han inte, som tur var. Nu skulle jag vilja spela en musik av Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, och de fick jag lyssna till på en stor konsert i Zimbabwe, Harare, och det var fantastiskt. Det var på deras stora fotbollsarena, och att se både vita och svarta dansa på den här stora fotbollsplan, alltså det var mäktigt, ska jag säga.
Bye.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.